Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig Josefin idag?
Jo, men det är bra.
Härligt.
Ja, hur är med dig?
Jo, det är underbart. Jag har suttit här på morgonen och kollat på investmentbolagsdag med Erik Penser Bank.
Ja, just det.
Så det var lite intressant att lyssna på lite bolag. Så de hade lyssnat på Svolle nu innan vi började podda nu. Så det var intressant.
Mm. Då. Ser det bra ut?
Ja, det tycker jag. Investbolag gillar man ju.
Ja, jo, men det är, så är det verkligen.
Jag gillar verkligen. Men det har hänt lite grejer nu i veckan också. Det är så att Babylon kommer att förmodligen börsnoteras.
Alltså?
Och Babylon är ju ett onoterat healthcare-bolag. Eller just de det. Har ju en AI-robot då.
Som vi har pratat väldigt mycket om i och med att Kinnevik är en stor ägare. VNV Global
yes.
är väl det också?
Så av VNV så är det ju typ 35% av deras substansvärde. Och Kinneviks kanske 2-1%. Så det fick ganska stort utslag på kurserna. VNV rusar ganska ordentligt. Medan Kinnevik också gick upp. Så det var en rolig nyhet för det som är aktieägare i Kinnevik och VNV.
Mm. Ja, men det är verkligen superspännande. Och vi har ju pratat väldigt gott om Babylon. Så att, det kommer ju bli kul att följa.
Det ska bli kul att följa när det börsnoteras och vilka multiplar det kommer få. Det kan få ganska stort utslag på investmentbolagen.
Ja. Och jag kan känna lite spontant att det är väl skönt med lite positiva nyheter den här veckan också.
Ja.
För att det har ju varit ganska tufft att vara aktieägare. Och framförallt att vara aktieägare i tech- och tillväxtaktien den här veckan.
Ja, verkligen. Det fick ju en ganska rejäl smäll där på tisdagen. Var väl?
Precis. För att nu är det så att vi befinner oss i ett läge där den 10-åriga statsobligationen har stigit från minus 0,17 till 0,31. Så det här innebär att förväntningarna på höjda räntor ökar. Och när en sån grej sker så blir det automatiskt att börsen blir lite orolig, speciellt kring när det gäller tech- och tillväxtaktier. Så är man aktieägare i tech och tillväxt så kan man helt enkelt kanske se i sin portfölj den här veckan att det har varit lite volatilt, helt enkelt.
Ja, verkligen. Det var ju ganska rött. Väldigt rött har det varit för tillväxtaktier. Sen tror man ju på den här sektorrotationen också, att det kanske värdeaktier kommer att komma ikapp nu då under 2021.
Mm.
Och det tror jag faktiskt också. Så till exempel Tele2 och de här kanske kommer att få en multipel expansion och gå upp lite.
Mm. För att det säger ju många aktiestrateger på sina håll liksom, att den ekonomiska utvecklingen börjar återhämta sig långsamt nu. Vill man tro i alla fall med, i takt med vaccineringen och sådär. Sen alltså personligen tror jag ju att arbetslösheten är en sån där grej som kan vara lite fördröjd.
Mm.
Och just nu så är vi i ett läge där folk fortfarande har pengar och har pengar att investera. Men när vi kommer till en punkt där arbetslösheten faktiskt... alltså att konsekvenserna av arbetslösheten slår till, så kanske det blir liksom mindre benägenhet att investera i aktier och fonder.
Precis. Och sen är det ju så att när det väl kommer sån här chock i arbetslösheten som det gjorde nu, så är det väldigt svårt att få ner den igen. Det blir ganska att den håller sig på en hög nivå ganska länge. Eller det är väldigt svårt att få ner den när det väl blir såna chocker. Och sen är det ju så att förmodligen har vi samlat mycket pengar nu, som vi har snackat om, den här superkonjunkturen som kommer komma. Och det kan ju vara lite... Man kan bli lite orolig för inflation. Alltså om det blir en sån köpkraft, så kommer det trycka upp inflationen.
Exakt.
Och det är också något som lite oroar, liksom spökar lite. Om inflationen höjs, så måste ju centralbankerna höja räntorna och kyla ner ekonomin.
Precis.
Och det skulle inte vara bra för aktiemarknaden.
Exakt, och för att förklara, vi var inne på det mycket förra veckan och snackade om effekterna av det, just för att man trycker så otroligt mycket pengar just nu då. Men för varför är liksom effekten blir att, alltså av höjda räntor, att det blir negativ effekt på aktiemarknaden, är för att det i princip innebär att liksom räntor blir mer ett mer attraktivt alltså investeringsalternativ.
Och det försvinner ju den här TINA-effekten som har tryckt upp aktierna ganska mycket de senaste åren.
Exakt, och TINA-effekten är ju att man har valt att investera i aktier typ varenda person liksom, för att det är there is no alternative.
Precis.
För att räntorna har varit så otroligt låga så att man har liksom inte kunnat få någon avkastning på något annat sätt.
Precis.
Helt enkelt.
Så är det.
Ja, så är det. Nej, men så att det är ganska intressant, ett intressant läge just nu. Och vissa är positiva, vissa lite mer liksom negativa, lite oroliga. Men som vi ser just nu, så verkar det ju, alltså bara idag, det är den 25 februari och vi spelar in på en torsdag, och det verkar ju ändå som att läget på marknaden verkar ändå återhämta sig.
Ja, det har ju runnat ner sig lite grann sen tisdags, känns som. Men vi får se vad som händer.
Verkligen.
Men är vi ändå inne på det här spåret med... Det är väldigt mycket nya som är inne på aktiemarknaden och köper aktier. Och det är väldigt viktigt att förstå vad man faktiskt köper. Det är ju alltid det, en av unga aktiesparares gyllene regler.
Ja, och precis. Och lite bakgrund till det. Och jag vet inte om det var många som tittade på Uppesittarkväll igår för oss då blir det, men det sänder ju alltid dagen innan löning, vilket är ett väldigt bra program. Då så gick de igenom det här fenomenet att det är många forum. Det är inte bara liksom Reddit i USA, utan det är även många liksom Facebookgrupper Sverige.
Verkligen.
Där folk skriver i princip vad som helst om vilken aktie som helst. Och effekten blir att det är många småsparare och det är många nya liksom, aktieinvesterare som köper mycket på sådana här typer av inlägg i sådana här forum. Och vi ser ju verkligen ett stort problem med det, för att det är ju väldigt, alltså då köper man ju på andras liksom spekulationer mer eller mindre.
Och det är kanske för att de som rekommenderar aktien vill vinna på det själva, att de vill håsa upp den
verkligen,
själv och sen säljer av.
Exakt.
Typ Instagram-konto sånt också finns det säkert.
Ja, men så är det ju verkligen.
Så det är ju jättefarligt att hålla på med den här typen av...
För risken är att du inte förstår helt och hållet vad det är för typ av bolag du faktiskt köper. Och därmed så blir det en otroligt stor risk att du helt plötsligt går in i ett bolag som är, liksom visar sig vara jättedåligt. Och aktien bara faller. Så har de som har kanske liksom spridit informationen gått ut tidigt och tjänat pengar på det, medan du har varit förloraren. Så man ska passa sig för det. Och med det sagt så vill vi med det här avsnittet gå igenom hur man läser en årsredovisning.
Precis, och det är jätteviktigt att kunna läsa en årsredovisning för att kunna göra en analys av bolaget.
Verkligen, verkligen.
Så om vi, det är ju fundamentala analyser vi går igenom här.
Ja, precis. Man kan säga så här lite, om vi ska börja med om lite allmänt om dokumentet årsredovisning. Det är ju någonting som finns publicerat officiellt för varje publikt aktiebolag. Så det går ju lätt att hitta, det är bara att googla upp. Och det är en förlängning av en fundamental analys i och med att den förstärker din bild och din känsla liksom för vad det är för typ av bolag som du faktiskt funderar på att investera i eller som du har investerat i och du vill liksom vara uppdaterad med den senaste informationen.
Precis, det är jätteviktigt att du läser årsrapporterna för att kunna få en bild av hur företaget går, även fast du har bolaget. Så exakt. Är det ju viktigt, det är avstämning för hur bolaget går och tycker att de gör rätt i strategin och alltihop.
Precis.
Siffrorna
precis.
Och sånt där.
Ja. Så det innehåller ju dels liksom mycket kring strategier, marknadsposition, olika mål, hur det har gått och sådär. Policyarbeten, vilken marknadsföring de gör, mycket hållbarhetsarbeten numera.
Ja just det, det är lite nytt.
Och det, ja, ja, det har ju kommit verkligen på de senaste åren eller 10 åren sådär. Och sen då, men framförallt siffror som vi kommer komma in på. Men i det stora hela så består årsredovisningen av olika delar. Dels är det då förvaltningsberättelsen. Så här är det alltså bolagets ledning som går igenom året som har gått. Och det är jättebra för här får du en övergripande bild av vad är affärsidén, vilka marknader är bolaget på, vem är vdn, vilka är riskerna och, sen liksom, och så vidare. Och även en liksom bra förklaring vad bolaget helt enkelt sysslar med.
Ja, och det måste man ju veta om man ska kunna göra en analys. Det är ju bra att veta hur man tjänar pengar och vad man gör, hur verksamheten är indelad och sånt här.
Precis, precis. Och sen kommer ju då också vd-ordet. De behöver inte alltid vara efter varandra, utan förvaltningsberättelsen kan också vara lite så här, i mitten av rapporten. Men vd-ordet brukar i regel oftast vara i början.
Högst upp.
Ja, högst upp liksom. Och här ska man tänka på att, för det här är ju vdns egna liksom ord kring året som har gått och var man står någonstans nu. Och man bör ta det här med en nypa salt. För att det kan vara väldigt mycket liksom målande, att man ska liksom få bolaget att framstå så som bra som möjligt och så vidare.
Det är ju här liksom bolaget kan göra en, alltså marknadsföra sig själva och skriva så bra hur bra de är och sånt
absolut,
där.
Absolut.
Så du får läsa, vd-ordet ska du läsa med kritiska ögon.
Mm. Men det kan ändå vara bra att kika på och det ger liksom en bra bild av bolaget och vad det är för typ av bolag. Och jag har 2 exempel för att jag har läst Oscar Properties vd-ord från 2019. För 2019 var ett väldigt tufft år för Oscar Properties och i vd-ordet så skyller man ifrån sig på yttre faktorer och tar inget eget ansvar, alltså no matter what liksom. Och sen så aha, då får man ju den typen av bild av Oscar Properties. Och jämför med det med till exempel Pepsi så finns det, för det vd-ordet tycker jag personligen är väldigt bra. För här presenterar man året liksom utvecklingen i siffror. Alltså så här, hur mycket har omsättningen ökat med till exempel. Man är väldigt tydlig med det. Man har även mål som också är liksom mätbara i siffror. Och man har en tydlig väg framåt och en strategi och man presenterar liksom vilka utmaningar man har men även hur man ska tackla dem. Och man är väldigt så noggrann med det. Så det är ju ett bra vd-ord som verkligen inger ett förtroende för,
ja, verkligen.
För läsaren.
Och det är jätteviktigt att du gör det. Du får ett förtroende för bolaget och det är väldigt viktigt att det inte är någon lurendrejare som sitter som vd.
Exakt.
För då kan du åka på massor med bokföringsskandaler och allt möjligt
verkligen.
Vad det finns som...
Verkligen.
Wirecard var ju inte så roligt för mig. Och sen tycker jag man ska kolla på historiska mål. Om de uppfyllt det. För då kan du räkna på det på ett annat sätt också. Då kan du anta att de målen kommer uppfyllas igen.
Precis, precis.
Och då kan du göra prognoser och sånt där mycket lättare. Än om du skulle ha en vd som bara sitter och ljuger och kommer på bortförklaringar.
Exakt.
För det är inte bra.
Nej, och det är faktiskt, det var bra att du sa det, för jag tycker att det är väldigt underskattat. För att det är ett bolag som faktiskt visar att, men bevisar att de har uppnått mål år efter år efter år. Och nu sätter de nya mål, då är det ju högst troligt att de faktiskt kommer uppnå de här målen igen. Liksom, för historien talar för det. Så det är jättebra. Och sen vidare ner i årsredovisningen så har vi ju framförallt 3 delar som du och jag tycker lite extra mycket om då.
Ja, och det är ju resultaträkningen. Yes. Balansräkningen och kassaflödesanalysen.
Precis. Och så de här delarna kommer vi ju fokusera mest på idag. Vad man kan hitta här, varför de är viktiga och liksom hur man ska tänka kring dem helt enkelt. Men sist också så är det viktigt att tänka på att varje årsredovisning ska avslutas med revisionsberättelse där en extern part, liksom en revisor, godkänner rapporten helt enkelt och uttrycker även sin syn på verksamheten. Det säger kanske inte jättemycket nya saker, men det är ändå viktig liksom, kvalitetsstämpel helt enkelt. Så bara viktigt att ta med sig.
Precis. Men om vi går in på resultaträkningen så är ju resultaträkning intäkter minus kostnader. Det blir som resultatet och det är vad vinsten är. Man brukar säga att det är vinsten.
Exakt.
Och intäkter är liksom periodiserade inkomster. Så det är inte riktigt samma sak som inbetalning, så det kommer vi komma in lite senare på i kassaflödesanalysen. Så detta är alltså ekonomiska begrepp, eller intäkter och kostnader. Det är inte själva penningströmmarna.
Nej, precis.
Så man smetar till exempel ut inköp på maskiner över ett antal år och har avskrivningar. Och det blir alltså jämnare siffror och lättare att läsa och lättare att beskatta för Skatteverket.
Precis, och liksom anledningen till att man till exempel om man köper en maskin för 100 000 och sen så förväntas den att hålla i 10 år. Ja, men då måste man ju dela upp den kostnaden på 10 år så att det blir liksom, ja, men 10 000 kronor per år. Och det är ju kostnaden som syns i resultaträkningen. Men liksom själva penningströmmen är ju inte lika med 10 000 per år, utan det är ju den faktiska betalningen som har skett här och nu, liksom. 100 000 kronor. Liksom.
Precis, så det är ju skillnaden.
Men om vi börjar med bruttoresultatet då, så redovisas det ju längst upp i en resultaträkning. Och det visar ju hur mycket bolaget har fått in försäljning och hur mycket det har kostat i liksom form av liksom kostnader för sålda varor till exempel. Eller liksom så här, vad har den produkten eller den tjänst man har sålt, vad har just den tjänsten kostat att ta fram? Och det ser lite olika ut, men om man tar till exempel H&M då, som säljer kläder, så är det helt enkelt liksom omsättningen, alltså intäkten för att alltså sälja kläder minus kostnaden som det har liksom krävts att tillverka de här kläderna. Och jag tycker det här är väldigt intressant, för att det som är mest intressant att kolla på här är själva bruttomarginalen. Och det är ju alltså hur mycket bolaget har kvar av sina intäkter efter att ha dragit bort kostnaderna, liksom. Marginalen däremellan. Och jag tycker man ska kolla på den här alltså, över en femårsperiod sett bakåt. Liksom. Har bolaget lyckats förbättra sina marginaler i att man har lyckats öka marginalerna, så har ju bolaget blivit mer effektivt på att tillverka sin vara eller liksom producera sin tjänst, så att kostnaderna har minskat i förhållande till intäkterna. Och det är ju väldigt positivt.
Precis, det gör att det blir mer lönsamt bolaget också.
Exakt.
Och sen när man går lite längre ner så finns ju EBITDA-resultatet. Och det är intäkter före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Och detta kan man ju sätta i olika nyckeltal då, som EBITDA eller EV/EBITDA eller så vidare. Och sen när man kommer lite längre ner på resultaträkningen så ser vi EBITDA. Fast detta, jag tror inte alla, det brukar inte alltid stå de här, det är liksom lite olika nyckeltal detta. Egentligen brukar det bara stå EBIT eller rörelseresultat. Men det här är liksom delar detta. Så EBIT är intäkter före räntor, skatter och nedskrivningar. Alltså längre ner i resultaträkningen. Och sen är det EBIT då, som är resultat före räntor och skatter. Och detta brukar man kalla för rörelseresultatet. Just och det. Vi brukar alltid använda EV/EBIT som ett bra värderingsmått. För då tar vi hänsyn till Enterprise Value då, som är börsvärdet plus nettoskuld delat på rörelseresultatet. Och då får vi en bra bild av värderingen. Och sen kan man ju, som jag sa innan, då, sätta in detta i olika delar i nämnan då. Så EV/EBITDA, EV/EBITDA, så får vi olika multiplar.
Precis. Och värderingsmultiplar helt enkelt, som är bra att räkna på för att kunna jämföra med andra bolag. Och bara för att förtydliga, så att när vi säger EBITDA och EBIT och sådär, så är det ju för att det är engelskan, så som earnings before interest and taxes
amortization on debt.
Exakt. Så att det är beroende på vad man drar bort helt enkelt.
Men precis. Så det är ju bra att hålla koll på, så man vet var det kommer ifrån. För man hör ju ofta att, i alla fall jag hör väldigt ofta att den säger EV/EBIT är, eller price EBIT är detta. Då kanske det är bra att veta var liksom detta kommer ifrån. Och det kommer just ifrån resultaträkningen.
Och det blir ju mer intressant för att så här, alltså om företaget blir mer effektivt på att liksom kapa kostnader, det är ju det som är oftast intressant när man kollar på de här talen, eller om man liksom omsätter mer liksom, alltså att det blir, det mynnar ut i, men de här olika EBITDA och EBIT och så vidare tar ju hänsyn till lite olika kostnader.
Precis, så, att, så det är ju lite, man får kolla liksom, jämföra olika bolag med dessa resultaten och se vad vad är värderingen för något till varandra?
Precis, och vad är mest relevant att kolla
precis,
på?
Precis, för det är olika relevant för olika bolag liksom.
Mm.
Men ja, EBIT är ju normalast, eller mest vanligt.
Precis.
Och sen när man kollar på resultaträkningen så är det också viktigt att kolla på avskrivningsregler. För om vi tar till exempel här då, så har vi ett företag som skriver av en maskin och köper in en, säger att, vad ska vi ta för exempel? Vi tar det att man köper in en...
Kopieringsmaskin.
Fast det kanske inte riktigt är en sån anläggningstillgång kanske.
Jo, men jag tror man brukar skriva av.
Ja, man kanske brukar skriva
om det är riktigt dyr.
Okej, okay, en riktigt dyr sån maskin. Okej, okay. Och så säger vi att ena företaget skriver av nu på 5 år och den andra skriver på 10 år. Då kommer ju de liksom att skriva av, den som skriver mycket snabbare, alltså den som skriver på 5 år, kommer ju få ett lägre resultat, även fast allt annat är lika. Även fast de omsätter precis samma och har samma marginaler och allting, så kommer den andra att se mycket lönsammare ut.
Mm, exakt.
Så det kan bli ganska missvisande om du ska göra värderingsmått på detta. Om du tar price EBIT eller så, då blir det ju konstigt om du har avskrivning som är olika.
Mm.
Så det tycker man ska kolla på.
Mm. Man tar hänsyn till det.
Verkligen. Och sen kan vi också nämna att längst ner på resultaträkningen, då är ju själva vinsten.
Mm.
Och det är ju efter alla kostnader avdragna, räntor och så vidare, och skatt. Mm. Så det är ju nettoresultatet då.
Ja, men exakt. Men det viktigaste tycker jag någonstans att det vi ska ta med oss från resultaträkningen är ju ändå att se att bolaget går med vinst och att de har förbättrade marginaler. Och det kan man ju se både för bruttoresultatet, som jag tycker är en väsentlig del i det, men även marginaler för EBIT och EBITDA och så vidare.
Ja.
Och förbättras de här så är det positivt.
Verkligen.
Och sen när det kommer till sådana här avskrivningsregler och så där, det blir väl kanske mer aktuellt om du ska gör en noggrann analys av bolaget, alltså finansiell analys, och försöka komma fram till någon typ av värdering.
Mm.
Men det kan vara svårt att försöka räkna på det om man bara ska försöka förstå bolaget och om huruvida det är en bra investering.
Det är lite djupare kanske man kan säga. Så det är kanske inte mest grundläggande, kanske inte. Men det är ändå, alltså om man tänker att det blir lite olika i EBIT eller vad det nu kan vara, så kanske man ska tänka, varför kan det vara så?
Absolut.
Och då kanske det kan vara detta kan ju vara en anledning. Mm.
Så det är superintressant.
Precis, verkligen. Så det tycker jag man kanske ska ha koll på om man ska gå lite djupare i resultaträkningen.
Mm. Absolut.
Och så kan vi gå vidare till nästa. Och det är ju...
balansräkning.
Precis.
Yes. Och en balansräkning består ju dels av tillgångar på liksom vänstra sidan av liksom själva dokumentet, om man säger. Och dels av skulder och eget kapital på högra sidan. Och som regel så ska summan av alla tillgångar vara lika med summan av alla skulder och eget kapital, helt enkelt.
Mm.
Och så här, varför det är så, det spelar ingen roll, det är så, det har alltid varit så.
Ja.
Och det är någonting man bara får acceptera.
Mm.
Men det är väldigt bra sätt att... Det är anledningen till varför man har valt att ställa upp det på det sättet är för att det ska vara... liksom kunna redovisa, så att man ska kunna visa liksom, på hur tillgångarna, hur de finansieras av skuld och eget kapital. Och därav så ska de vara lika stora, vilket är rimligt om man liksom börjar tänka lite extra på det.
Mm.
Så alla tillgångar är i princip bolaget i siffror. För det visar liksom så här, du har anläggningstillgångar, du har varulager, du har tillgångar i form av ditt och datten och kassabank, liksom kundfordringar. Det är liksom bolaget i siffror.
Ja, verkligen.
Och sen skuld och eget kapital däremot är istället en spegling av hur bolaget har finansierat sina tillgångar. Alltså har de använt eget kapital i form av investerat kapital från aktieägarna och även tillskjutet kapital i form av nyemissioner och även skuld.
Mm.
Alltså att man
externt
tar,
kapital.
Ja, man tar ett banklån till exempel. Och när man kollar på skuld och eget kapital så är det ju av stort intresse att se till hur stort är eget kapital i förhållande till skulder. Och här någonstans så är grundregeln att liksom, skulderna får liksom inte vara för stora i förhållande till eget kapital. Att man ändå ser att bolaget liksom klara av att stå lite på egna ben. Men sen så är det ju att så här, alltså att ha lån och liksom för att kunna investera i sin verksamhet och kunna växa ses ju som någonting.
Ja, det behövs positivt. Ju liksom, annars blir det ju, annars kommer du stanna av och
annars är det ju dumdristigt. Ja,
och det blir konkurrensen kommer ju kapp till liksom, om du inte investerar i verksamheten. Och här får du ju även ut soliditet till exempel som du snackar om här. Det känns väldigt mycket som att när begrepp soliditeter, och det är just det här med att hur mycket av tillgångarna finansieras av eget kapital.
Mm, exakt. Så det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, men det är ju jätteviktigt. Balansräkningen är viktig för att kunna se stabiliteten och ekonomisk stabilitet företaget är. Om vi sedan går ner lite på lite djupare ner på så här tillgångssidan, så brukar man säga att det delas upp i två delar. Och det är anläggningstillgångar och omsättstillgångar. Och anläggningstillgångar kan delas upp i tre olika kategorier, vilket är immateriella tillgångar eller anläggningstillgångar, som är goodwill. Eller patent, lite mer mjuka värden. Och sen materiella tillgångar, till exempel byggnader och mark. Lite mer hårda, sånt som man kan ta på. Det kan man inte liksom göra på goodwill. Och sen finansiella då, som är till exempel värdepapper för stadigvarande bruk. Så det är lite luddigt vad det är, men det kan ju vara alltså värdepapper man har långsiktigt då, till exempel.
Exakt.
Så det är själva anläggningstillgångarna, och de delas upp i tre delar som jag sa.
Mm.
Och sen kommer vi till omsättningstillgångarna. Och där har vi kundfordringar, varulager och typ likvida medel som är pengar, alltså kassa.
Mm,
så det är ju själva tillgångssidan.
Mm.
Sen har vi skuldsidan, alltså andra delen.
Mm.
Och där har vi långfristiga lån, som är banklån till exempel. Och sen har vi kortfristiga skulder också, och det är leverantörsskulder.
Mm.
Så det är lite mer, det är lite kortare tid på dem. Så leverantörsskulder brukar man säga, eller kortfristiga skulder är mindre än ett år och över ett år är långfristiga.
Mm. Precis.
Och sen kan även eget kapital då, som också är en del av den andra sidan, det kan delas upp i fritt eget kapital och bundet. Och fritt eget kapital är eget kapital som delas ut till aktieägarna till exempel, och bundet är det som inte får delas ut. Så det är lite djupare vad det finns för delar i de här i delarna i balansräkningen.
Ja, man kan ju gå
djupare än detta. Så analys av ett stort bolag kan gå hur djupt som helst, så det kan ju, om vi skulle kunna sitta här i 10 timmar och prata om detta. Så vi försöker ta det mest basic kanske.
Precis. Nej, men så är det verkligen. Helt rätt. Det man bör tänka på är tillgångar och skulder och kapital. Det kommer se väldigt olika ut beroende på vilket bolag du kollar på. Så det är viktigt att så här, när du ska titta på det och att om du vill jämföra det med andra bolag, så måste du ju välja bolag i samma bransch som sysslar med samma saker och som också har liknande kapitalstrukturer, vilket alltså att de ska finansieras på ungefär samma sätt liksom. Mm. Väldigt viktigt, för att det får stor effekt. Men jag skulle vilja gå lite vidare in i det här med goodwill. För det finns ju faktiskt lite grejer som är viktiga att tänka på där. Och bara för att på ett enkelt sätt förklara vad goodwill är, så är det det som blir över. För när jag köper ett bolag och betalar ett visst pris, så om det här priset överstiger vad bolaget är värt sett till tillgångarna liksom i balansräkningen, så blir det liksom differensen däremellan goodwill. För att då betalar jag ju mer för bolagets tillgångar liksom. Ja, precis, än vad jag får. Och varför skulle jag vilja göra det? Jo, det är för att det här bolaget kanske har ett visst varumärke, en viss personal med en viss kompetens, etc. liksom. Och då liksom innebär ju det att jag ser att ett värde i det här bolaget som inte syns på papper, för det går inte att mäta kompetens till exempel. Och därför så redovisas det som goodwill. Mm. Men vad det gör i en balansräkning är ju att det faktiskt tillkommer som en tillgång. Mm. Och om den här tillgångsposten är för stor, så blir ju tillgångarna i bolaget lite missvisande.
Det är ju liksom, vi kallar det för luft eller bluff.
Ja, precis. Exakt.
Goodwill.
Ja. Och det finns ju företag genom historien som har försökt blåsa upp goodwillposten ganska mycket för att se liksom mer. För att jag menar, så får du en större tillgångspost, så får du ju automatiskt större tillgång i bolaget, och då verkar ju bolaget vara mer värt än vad det kanske faktiskt är. Så att den här goodwillposten tycker jag är viktigt att kolla på.
Ja, men verkligen.
Numera finns det ju ganska mycket regler och regleringar kring hur goodwill ska redovisas och avskrivas också. Mm. Som kanske du kan ta här lite snabbt.
Ja, jag tycker det är ganska viktigt att hålla koll på goodwill, för som du sa, det blir ju också en risk ifall det blir för stor del av balansräkningen, för då blir det mycket luft i balansräkningen, som du sa. Och man kan skriva, man ska skriva enligt IFRS, tror jag det. Jag är inte säker. Jag tror det är IFRS eller K3. Nej, IFRS är det. Så ska man skriva ner goodwill när man inte kan motivera detta värdet. Alltså man gör prövningar varje år på goodwill och ser om det kan motivera värdet. Och om det inte kan göra det, då skriver man ner det. Och det påverkar resultatet på sista raden.
Mm.
I resultaträkningen då. Så om vi tänker att ett bolag som har väldigt mycket goodwill och så måste man skriva ner det, då kommer det ju vara jättejobbigt för företaget att få ett positivt resultat. Så det finns ju en risk med för mycket goodwill.
Mm.
Fast sen, det är ju inga problem så länge man kan motivera värdet liksom.
Precis.
Och sen är det ju, olika regelverk har ju olika lagar för hur man skriver av eller skriver ner goodwill.
Mm.
I K3 tror jag man skriver av under en löpande period liksom.
Mm, just det.
En tid. Och i IFRS så skriver man bara ner och gör prövningar.
Mm.
Så det kan man också kolla på. Jag tror vi nämnde att det är något avsnitt också.
Just det, det beror på liksom vilket regelverk bolaget går efter.
Och det påverkar också resultaträkningen.
Absolut.
Liksom. Så det ska man också definiera ifall man ska göra en djupare analys av ett företag.
Mm, men verkligen.
Och som vi sa här innan så kan man ju få ut väldigt mycket nyckeltal. Man kan få ut skuldsättningsgrad, soliditet som vi pratade om innan.
Mm.
Eller använda sig av tillgångssidan för att kunna få rentabilitet på tillgångssidan, eller tillgångarna, assets, return on assets.
Precis.
Eller return on equity.
Mm.
Det finns ju, eller return on sysselsatt kapital till exempel.
Mm.
Det finns ju jättemånga nyckeltal du kan få fram.
Mm.
Så det kan man räkna ut själv, eller så har man börsdata eller någonting, så får man ju koll på det liksom.
Ja.
Så slipper man sitta och räkna på det själv, för det kan ju vara ganska tråkigt.
Ja, ja men verkligen, det är som du säger, de här nyckeltalen kan man få ut ganska lätt av att liksom gå in på en sida som Börsdata eller Capital IQ till exempel.
Mm.
Så alltså det slipper man ju räkna själv om man inte hemskt gärna vill det, såklart.
Men
jag tycker det är bra ändå att ha koll på balansräkningen och vad den består av, och vill man lära sig mer, herregud, då är det bara så här, mitt tips är att kolla lite på YouTube. Jag tycker det är faktiskt, man lär sig väldigt, väldigt mycket där. Man liksom googlar upp någon så här, vad består en balansräkning av till exempel.
Mm.
Bara för att få lite mera koll, för att det gör ju i slutändan att man blir bättre och snabbare på att kunna avgöra om ett bolag är en bra investering, om det är lugnt liksom, eller om det finns mycket varningsflaggor helt enkelt.
Mm. Så man ska egentligen börja väldigt enkelt också för att förstå hur allting förhåller sig till
Absolut.
Varandra. Så börja enkelt, sen kan du gå djupare och djupare. Det är ju ett bra tips. Men det var väl allt för balansräkningen. Då kommer vi till den sista delen och den mest intressanta tycker jag, för det är ju kassaflödesanalysen. Och här ser du liksom de riktiga penningströmmarna. Det är alltså in- och utbetalningar. Det är pengar in och pengar ut. Pengar in påverkar kassaflödet positivt och pengar ut påverkar negativt. Och det är liksom viktigt att kolla på för att kunna få ett hum om hur företagets pengar åker in och ut från företaget.
Och sen kan det vara speciellt intressant att kolla på just kassaflödesanalysen när det kommer till mindre bolag och tillväxtbolag. För att hos sådana bolag är det ju väldigt viktigt att de har tillräckligt god likviditet. För att oftast, det som jag har sagt så många gånger, att oftast är det sådana här bolag som inte tjänar så mycket pengar ännu eller går med speciellt mycket vinst. Men då är det väldigt viktigt att kolla på att de faktiskt har tillräckligt med liksom stora inbetalningar ändå, så att de klarar sin likviditet. Och det, med det sagt, så är det inte ovanligt att många företag i tillväxtfas eller mindre bolag behöver göra nyemissioner till exempel för att få in kapital, och nyemissioner man liksom erbjuder nya aktier för att kunna få in kapital till bolaget och på så sätt kunna finansiera eller försäkra likviditet en viss tid framåt. Så just det, och vi som har liksom kollat mycket på tillväxtbolag och mycket sådana här tech och liksom sånt som är på sin frammarsch lite grann, så har ju kassaflödesanalysen varit väldigt relevant för dig och mig då.
Ja, verkligen.
När man ska se,
ja, det är ju den viktigaste delen skulle jag säga i hela årsrapporten nästan. För det är ju där du kan göra de riktiga värderingarna som inte kan manipuleras lika rätt som resultaträkningen kan göra annars.
Precis.
Och sen kan man ju säga det här att vi pratar om resultaträkningen, att avskrivningar och nedskrivningar påverkar resultaträkningen. Och de här posterna påverkar ju inte kassaflödet. Så det är ju liksom bara redovisningstekniska begrepp, avskrivning och nedskrivning. Så det är bra att hålla koll på. Men man kan ju såklart manipulera kassaflödet. Och det kan man göra till exempel med att betala leverantörsskulder senare. För då får man ju hålla likviditeten lite längre.
Just det.
Eller skynda på kunderna snabbare, att de ska betala in snabbare. Då får man ju in mer pengar. Men på sikt tror jag inte det är så bra egentligen att man manipulerar kassaflödet, för det förstör ju relationen med kunder och leverantörer.
Mm.
Så du liksom pressar dina kunder och det kan ju inte vara bra i längden.
Nej.
Så det är inget seriöst företag som håller på med det.
Nej.
Men det är ändå värt att ha en tanke kring att det kan vara så.
Mm.
Fast det tror jag inte är så jättevanligt, men vad som man vet om det liksom.
Mm.
Sen kan man förbättra sitt kassaflöde genom att sänka produktkvaliteten. Kanske att H&M använder sämre trådar till sina produkter.
Mm.
Och då försämrar man ju liksom produkten.
Mm.
Och det är ju liksom badwill. Det är inte bra för varumärket. Så nej, på sikt kan det förstöra varumärket. Så om man ser att kassaflödet blir bättre och bättre, så kanske man kan kolla lite närmare på det och se vad är det som egentligen blir bättre och bättre.
Precis, vad är anledningen?
Löpande kassaflödet eller investeringsverksamheten? Det kommer vi in lite senare på nu, vad det är. Men det är bra att hålla koll på det. Och få, alltså förstå det, att det kan vara dåligt för varumärket om man ser ett förbättrat kassaflöde utan anledning egentligen.
Mm. Bra, bra poäng.
Okej, och nu kommer vi in på de tre delarna.
Nu
jäklar. Ja, nu jäklar. Och det är den första delen. Det är den kassaflöde från den löpande verksamheten. Och här syftar man ju liksom på den huvudsakliga verksamheten. Det är med försäljningar, förändringar i rörelsekapital. Och rörelsekapital är kundfordringar, leverantörsskulder och varulager och så vidare. Så det är liksom det som sitter på den riktiga verksamheten, det operationella.
Precis.
Och sen kommer vi till kassaflöde för investeringsverksamheten.
Mm.
Och detta utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar eller andra typer av investeringar. Kanske man köper upp ett företag, ett nytt företag, så mm. kommer det in här.
Mm.
Och sen kommer ju kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Mm.
Och här kan du liksom se vad, alltså kassaflöde från lån. Om man tar upp ett nytt lån så får man ju kassaflöde.
Mm.
Då får man ju pengar in.
Precis.
Om man gör utdelningar så kommer det ut pengar.
Pengar in för oss.
Ja, pengar in för oss aktieägare, men pengar ut för företaget.
Precis.
Och amorteringar, om man amorterar stora lån eller om man gör en nyemission, då får man också in pengar i den här investeringsverksamheten. Och det här är ju egentligen det viktigaste delen att kolla på i rapport, för här kan du få ut väldigt mycket nyckeltal som är väldigt användbara. Till exempel, nu ska jag göra en diskonterad kassaflödesanalys som jag vet att Josefin här håller på med en hel del. Och andra, alltså du kan se liksom själva penningströmmarna. Och det är jätteviktigt att förstå var pengarna kommer från och var det går ut. Det är skitviktigt. Och du kan få väldigt mycket nyckeltal här, till exempel fritt kassaflöde, som jag tror väldigt många av er lyssnare har hört. När folk snackar om free cash flow eller vad diskonterat kassaflöde sannolikt, så brukar man använda fritt kassaflöde för att kunna diskontera tillbaka värdena. Och fritt kassaflöde är egentligen löpande verksamheten minus investeringsverksamheten. Så om vi har, på första delen här då, så hade vi kassaflöde från den löpande verksamheten. Om vi säger att det är 100 kronor, fast ja, 100 miljoner då kanske istället, det är lite mer rimligt. Och så har vi kassaflöde från investeringsverksamheten som är minus 80 miljoner. Då har vi ett fritt kassaflöde på 20 miljoner.
Exakt.
Och det fria kassaflödet är egentligen den riktiga vinsten, kan man säga. Det är, alltså, det är kassaflödet som kan delas ut till aktieägare.
Mm.
Återköp av aktier, vilket som kan trycka upp kurserna som ger oss aktieägarvärde.
Mm. Man kan säga att det finns mycket potential i det fria kassaflödet.
Ja, du kan göra, du kan, alltså, det är liksom ägarens kassaflöde. De kan göra vad de vill med det. De kan betala av lån eller vad, investera i befintliga verksamheten också. Liksom, göra nya investeringar.
Exakt. Det är ganska, då, det är tecken på styrka i bolaget.
Ja, men verkligen. Så fria kassaflöden, om man kollar på att de har bra kassaflöden, starka kassaflöden, då är det ju egentligen att de har bra fria kassaflöden.
Exakt.
Som de kan dela ut till aktieägarna. Och man ser ju ofta att det är vinsten som delas ut till aktieägarna. Det står ju som andelen av vinsten som delas ut, men det är ju inte vinsten egentligen, det är ju kassaflödet som delas ut. Det är ju penningströmmarna som delas ut. Det är ju inte något redovisningstekniskt med det.
Precis.
Och fritt kassaflöde kan du använda för att göra till exempel price free cash flow, vilket kan man säga är lite som ett P-tal fast mycket bättre. Det är ju de verkliga penningströmmarna, så det är ju inte lika manipulerat.
Nej.
Och dock kan man ju säga så här att det finns lite problem med detta. Fritt kassaflöde kan ju vara väldigt volatilt från år till år.
Mm.
Till skillnad från resultaträkningen då, som är ganska, som vi sa också, det är mer stabilt. Det är,
ja, men det är där vi kom in på fördel och nackdelar med båda delarna liksom. Så att om man kollar på men till exempel price free cash flow liksom, som du sa, så kan det ju hända att ett år så kanske man har gjort en jättestor investering som påverkat kassaflödet väldigt negativt, men egentligen så utsmittat på 5 år kanske, så har inte det någon speciellt större påverkan.
Nej,
alls.
Precis. Det är ju skillnaden.
Så det är ju bra att
Det är bra att du nämnde det. Så är det ju. Och därför kan man ju ta ett snitt typ av frikassflödet, kanske snittet på 10 år eller snittet på 5 år för att kunna få en lite mer rättvisande multipel. För ibland, det kanske blir jättemissvisande om fritt kassflöde är jättehögt 1 år. Då, kanske, då blir värderingen jättelåg, då blir ju värderingen skyhög istället. Så det blir ju lite missvisande. Men det fritt kassflöde är ju viktigt nyckeltal här. Sen kan man ju använda sig av operativt kassflöde, vilket är löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital. Nu kanske det blir lite för teoretiskt här, men man kan, alltså man kan gå hur djupt som helst här också. Sen finns ju Warren Buffetts owner earning som vi kan ta något annat avsnitt kanske och prata om.
Det finns en hel del.
Men vi kanske inte ska gå in för djupt här, för det är ganska, alltså om man tänker ett företag egentligen så är det ju inbetalningar, utbetalningar. När man tänkte när man var liten, när man sålde, ja, jag sålde äpplen utanför mitt hus när jag var liten. Då tänkte man liksom, vad är min vinst? Det är ju, om jag säljer ett äpple för 10 kronor. Och jag har utbetalningar, så att säga, kostnader då, på 5 kronor för att plocka äpplen eller vad det nu kan vara. Jag vet inte vad jag gjorde, men
eller gå till en väldigt, väldigt billig matbutik och köpa billiga äpplen och sälja dyrare, är perfekt.
Så kan man också göra, det är en bra affärsidé. Men då tänker man ju egentligen när man var liten att det var ju, det är ju inte intäkter och kostnader, det är ju inbetalning och utbetalningar. Och det blir själva marginal, alltså det blir ju 50%, ja.
Ja, men exakt.
Kassaflödesmarginal då, kan man säga då.
Ja, och det är ju viktigt, och samma sak här liksom i kassaflödesanalysen är att så här, det man bör ta med sig och efter att vi har diskuterat det här nu är att det är viktigt att se att bolaget klarar likviditeten helt enkelt. Alltså att det är, strömmarna ser okej ut. Liksom. Det, och även att man kommer ihåg att det är okej om det avviker något år. Liksom att det kanske blir 1 år så här sjukt negativt för att man var tvungen att göra en investering eller ta en kostnad som var extremt oförutsägbar. Liksom. Det finns ju bolag som har hamnat i så här, rättsprocesser av olika anledningar. Liksom. Och sen så har man liksom inte räknat med det. Det kanske inte är ett bra tecken att hamna i rättsprocess. Men ändå. Men det får man, det är sådana där grejer man kan ta med sig. Men det stora hela är liksom likviditet.
Och, ja, precis. Det är ju själva likviditeten och det är ju jätteviktigt i ett företag. Det är ju själva det, om inte man har likviditet så kan man ju inte, då funkar inte företaget.
Nej. Och allra viktigaste är det för små bolag och tillväxtbolag.
Ja, det är där som man kollar extra noga, för de går, det är inte säkert att de går runt, för ett stort bolag som Atlas Copco till exempel, då är det inga problem liksom, för där finns ju liksom intäktsströmmarna. Eller inbetalningen menar jag. Men en sak man ska se upp för dock, det är ju ett företag som har ett negativt kassaflöde för den löpande verksamheten. För då går ju själva inte kärnverksamheten runt.
Bra att du sa det.
Och det är ju typ forskningsbolag och sånt där. De har ju inte det.
Nej.
De har ju bara utbetalningar för ett preparat eller ett läkemedel som kanske kan komma ut. Så det är ju högre risk då.
Exakt.
Så om den löpande verksamheten inte går runt så kommer ju de behöva göra nyemissioner eller ta extern finansiering då, av lån och så vidare.
Verkligen.
Så det tycker jag att man ska se som ett varningstecken eller lite högre risk när man investerar i sådana bolag.
Skitbra.
Så det
är... Och det är ju enkelt att se liksom. Och då vet man på en gång att så här, okej, nu kanske man måste tänka en gång till innan man
precis.
Investerar.
Ja, men tänka en gång extra. Bara, varför skulle det här företaget vara bra liksom? Om det finns något annat du ser. För framtida kassaflöden kanske kan vara något som kommer öka.
Precis.
Men det var väl det om kassaflödet, tror jag.
Ja. Och precis, så att det här är ju en liksom förklaring av de viktigaste delarna i en årsredovisning som jag tycker att man verkligen bör gå in och kolla på om man ska investera i ett bolag och förstå vad man köper. Och som sagt, liksom, vill man gå djupare ner i det här så finns det ju noter också som ligger alltid längst bak i rapporten, som där bolaget förklarar alltså vilka redovisningsprincipen de har använt sig av eller varför de redovisar en viss tillgång på ett visst sätt eller intäkter och sådär. Där de verkligen så. Så att det kan ju också, om är det så att man funderar liksom, så här, varför gör de på det här sättet, så borde bolaget i alla fall förklara det i sina noter.
Så det är jättebra.
Men som avslutning då, varför läser vi årsredovisningen? Varför läser du årsredovisningen?
Det är för att kunna prognostisera lite kassaflöden och sånt där. Så man kan göra DCF-modeller om man vill göra det. Eller att kolla helt enkelt hur företaget går. Och se hur, vad strategin är, kan man ju se i vd-ordet. Vad är framtida strategin? Tycker jag att det är bra? Eller tycker jag det är dåligt? Varför skulle tycka om vd:n? Det finns jättemånga frågor som man får svar på i årsredovisningen. Och hur är alltså finansieringen, balansräkningen, resultaträkning får ju mycket intäkter, omsättningarna och sånt där.
Mm. Det är så jätte... egentligen allt som vi har gått igenom.
Ja, men allt liksom. Som vi har gått igenom. Det är ju själva bolaget du kollar på. Alltså det är jätteviktigt att du gör den här analysen, för annars kommer du göra jättestora misstag. Men varför kollar du då på årsvisningen?
Jo, men jag håller med lite mycket. Och jag tycker det är en fin... liksom, idé av att liksom, det är som att du ska köpa ett hus, en bostadsrätt, då gör du ju självklart en noggrann analys liksom. Alltså, du tar ju oftast liksom, i alla fall till ett hus, en besiktningsman för att verkligen så här, ta reda på, är det här ett bra hus som jag köper nu? Och lite så är det ju också när man ska investera pengar på börsen. Du måste verkligen veta, så här, är det här ett bra företag som jag verkligen köper nu? Och det är okej att man inte är expert på exakt alla delar och sådär, men det är bra om man ändå gör ett försök och försöker lära sig och ändå bilda sin uppfattning.
Ja,
men jag, alltså när jag, de gångerna jag verkligen använder årsredovisningar för liksom varje år för ett specifikt bolag, sett 5 år tillbaka någonting, är ju främst när man ska göra såna här värderings... alltså komma med en värdering för ett bolag. Alltså, och då snackar jag om DCF-analys till exempel, som kombineras med ett investment case då, liksom, såhär, alltså argument för sin värdering. Och den faktan hittar man i årsredovisningen. Liksom. Så att där, då, alltså, i sådana lägen så läser man ju årsredovisningen väldigt, väldigt noggrant, och framförallt liksom vilka redovisningsval och redovisningsprinciper som bolaget går ut efter. Men sen om jag ska investera i ett bolag så läser jag årsredovisningen kanske lite mera att jag bläddrar igenom det. Och få min uppfattning, och sen tittar jag mycket på nyckeltal. Och de här nyckeltalen finns ju främst på liksom, så här hemsidor som vi sa, liksom Börsdata till exempel. Och sådär.
Så man kan också, ja, precis, man
och jämföra med andra bolag.
Ja, man behöver inte gå jättelångt in på det, alltså årsredovisningen, men man kan ju ta en snabb titt också bara för att kolla igenom det. Men man kanske ska gå lite djupare in innan man investerar i bolag, så kanske man ska kolla extra djupt.
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag verkligen.
Och sen när man har det nu och bara, ja, jag köper det. Då kanske man ska bara göra lite kvartalskoll på dem. Typ, liksom.
Precis.
Kolla kvartalsrapporterna. För de gör ju inte bara en årsvisning, de gör ju 4 kvartalsrapporter per år också.
Ja, så att om vi är liksom i slutet av 2021 sen då, mot hösten, vintern liksom, då är det ju kanske inte relevant att kolla på 2020s liksom årsredovisning. Då är det ju snarare mer relevant att kolla på de olika kvartalsrapporterna, till exempel Q3. För där säger vi, det säger ju mer om vad bolaget befinner sig för ekonomiskt läge just nu. Så det är också viktigt att tänka på.
Verkligen.
Om man ska göra investering.
Verkligen.
Så att nej, det är...
jätteviktigt.
Mm. Och med det sagt så vill vi ju, om vi har lyssnare som liksom har nyligen börjat investera i aktier och sådär, så vårt tips är att gå inte för mycket på vad som skrivs på forum.
Nej.
Eller vad du hör av andra, utan gör din egen analys och kolla och läs årsredovisningen och försök förstå bolaget.
Försök förstå värderingen, om det är rimligt att betala P1200 för ett bolag.
Ja, men lite så.
Ja, eller så. Eller ja, få någon slags multipel på det och veta vad du betalar faktiskt. För man kan inte betala vad som helst för ett bolag. Det trycker jag väldigt många just nu.
Ja, men du har helt
och sen lyssna inte på bara någon random kille eller tjej på Facebook som skriver att det här lilla bolaget från Västerås till exempel, som ett forskningsbolag, ska gå upp 500 000%. Det är för största sannolikhet kommer inte det hända.
Jag tror om det var Niklas Andersson på just uppesittarkväll som snackade om förut, som sa det så här, hade du, om det hade varit en galning på stan som hade skrikit att du ska köpa det här bolaget, hade du köpt det då?
Nej, men det är precis, men det är ju så verkligen.
Ja, man får tänka lite, och det är ju samma
lite sak. Lite källkritik kan man tänka.
Ja, var källkritiska.
Som är vd-ordet.
Ja, men precis, exakt. Ja, men det är sagt också, läs årsredovisningen med kritiska ögon ändå.
Ja, verkligen. Viktigt. Det är jätteviktigt.
Så ja, det var det vi hade att säga.
Vi kanske ska göra en del 2 och genom kassaflödet ännu djupare. Blir någon sån liten sugen på nu.
Absolut. Om man skulle vara intresserad av att göra en ordentlig finansiell analys och kanske komma fram till en värdering av ett bolag på egen hand.
Ja.
Så kan vi göra det.
Ja, men skriv det om ni vill göra. Ni får kontakta oss och säga vad vill ni att vi ska göra. Liksom.
Mm, precis, det är ju en stor djungel detta.
Ja, verkligen. Det är enormt stor.
Men ska vi avsluta då att ta en liten utblick i Unga Aktiesparares kalender för veckan?
Ja, men först, jag vill bara säga en sak först. Det är att UA har ju en YouTube-kanal nu. Eller, ja, de har lagt upp Lantmännens video.
Okay.
Som var en föreläsning förra veckan. Eller förra kanske var. Som heter Unga Aktiesparare Event. Så in och kolla där om ni vill kolla på Lantmännens video. Det kommer den säkert upp lite annat där också då. Så in och prenumerera där.
Ja, kul.
Så kul initiativ för ni som gjorde detta.
Verkligen. Mm. Kollar man på vad som händer i veckan då, så kan vi ju se att på onsdag 3 mars så kommer det vara ett webbinar, teknisk analys, lär dig tajma marknaden. Intressant, vi brukar säga time in the market, inte timing the market.
Ja, men det är lite annorlunda kanske.
Men det är jätteintressant, ja, också såklart.
Det är jätteviktigt. Man ska nästan kombinera kanske lite fundamental med tekniskt om man vill.
Ja, det tror jag är jättebra.
Det har inte jag gjort alls, men det kanske man ska lära sig i framtiden. Så.
Klockan 18.00 och sen samma kväll, samma tid, så om man hellre vill höra eller vara med på en analyskväll, så kommer Halmstad ordna en sån. Och det är också ett webbinarium klockan 18.00.
Yes. Och på torsdag den tredje, eller fjärde menar jag, så TIN Fonder har ett webbinar klockan 18.00 där de kommer presentera lite om sig själva. TIN Fonder och samtidigt fokus på hållbarhet, miljö och välfärd i relation till teknik och innovation.
Mm. Superintressant.
Ja, jätteintressant. Och sen har vi Billinger Förvaltning som pratar om allt kring finansmarknaden. Webinar klockan 19.00.
Mm. Så det är lite att kika på.
Lite att kika på. Och lärorikt som vanligt.
Mm.
Så det är bara att
Och vill ni lära er mer om aktier och sparande, så kan vi uppmuntra er alla om att bli medlem i OX Spare.
Precis, i alla fall speciellt dessa tider när det är som det är.
Precis.
När man bara, ja, så ni lär grundläggande fundamental analys, eller teknisk analys om ni blir traders. Det...
Minimera risken men samtidigt maximera avkastning.
Precis, bra sagt där, Jose.
Som det sagt så kan vi ju säga det också, att ni inte får glömma att mejla in frågor till oss på nåntingomaktier@gmail.com.
Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram, där vi heter Någonting om aktier, och på Twitter heter vi likadant, Någonting om aktier.
Jajamensan.
Det var väl allt för idag.
Det var det. Då ses vi nästa vecka, eller
ja, ha det gött.
Ha det bra. Hej. Hej.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.